Från vad vi vet, det här är perspektiv.
Ger man människor ett varför, ett varför som de kan köpa, vilket de allra flesta faktiskt gör, så gör man det.
Jag hatar dina åsikter, men är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem. Det där citatet brukar tillskrivas Voltaire och är en vanlig paroll bland yttrandefrihetens försvarare. Ändå är det få som är beredda att försvara alla yttranden i alla sammanhang. Särskilt tvekar vi när människors fysiska säkerhet står på spel. Polisen har ju fått kritik både därför att de gett demonstrationstillstånd och för att de andra gånger har nekat tillstånd. Frågan är, ska man verkligen få demonstrera på allmän plats om det enda syftet verkar vara att smäda en annan folkgrupp eller att försöka provocera någon till våld och kränkthet och allt möjligt sånt? Svaret är ja, i alla fall i teorin. Men i praktiken är det många som tycker annorlunda. Borde yttrandefriheten ändå förses med vissa förbehåll? Borde koranbränningar snarare ses som hets mot folkgrupp kanske, för att därmed kunna fällas? Eller leder också det till ett sluttande plan där andra yttranden och yttringar också skulle kunna förbjudas i framtiden? Jag kan inte tänka mig någon bättre person att ge oss perspektiv på de här frågorna än Nadim Ghazale. Han är kommunpolis i Borås där han bland annat jobbar med förebyggande arbete och han har arbetat inför och under flera av de här uppmärksammade demonstrationerna. Han skriver också regelbundet krönikor i Borås tidning och har i olika sammanhang reflekterat över kriminalitetens orsaker och yttrandefrihetens gränser. Det blev ett intressant samtal där han också berättar om hans egen åsikt förändrats över tid. Och så pratar vi också om orsakerna till den explosiva frustration som provokatörerna lyckas uppvigla i många fall. Var kommer egentligen den ifrån? Och vilka risk- och skyddsfaktorer bidrar till att folk hamnar innanför eller utanför i ett samhälle? Innan vi börjar, om du inte redan prenumererar på podden, passa då på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. Och som alltid, du når mig på perspektiv@vadvivet.se. Och då är det dags för mitt samtal med Nadim Ghazale. Jag vill börja med att tala om den toleranta intoleransen. Alltså människor som säger sig vara toleranta, men man vill inte acceptera vad som helst. Gärna, jag uttrycker mina åsikter, men kanske och många andra också, men just inte det där gänget. Jag tycker det är något otroligt intressant med det och därför tycker jag det är spännande också att prata med dig. För nu har vi ju situationer där vi får folk som säger, ja men jag vill uttrycka mitt ord på offentlig plats och ska de verkligen ha tillstånd till det? Och man ser hur liksom folk pratar på olika sätt och kanske inte så smart alla gånger. Och då undrar jag lite grann, du som ju är polis och jobbar med de här frågorna, vilka möjligheter har polisen att säga nej? När någon vill anstöka om att stå utanför någonstans och bränna en koran eller protestera i allmänhet.
Ja, den gränsen och den möjligheten har väl försökt att laboreras lite grann med efter senaste egentligen månadernas händelser. Men det visar sig i slutändan att det är ganska svårt att säga nej. Och det ska vara svårt att säga nej. Men de möjligheterna man har för att säga nej, det är när, alltså kort kan man väl säga, det är när man förväntar sig att arrangören av den allmänna sammankomsten kommer, eller det finns en överhängande risk att det kommer ställa till en massa ordningsstörningar och bråk. Det är egentligen det som man ska ta främst hänsyn till och inte till motreaktionerna. Att motreaktionerna ska inte förtysta en allmän sammankomst.
Så att det kommer upp massa människor och vill protestera mot någon som vill göra något, det kan man inte ta hänsyn till, utan det är mest om personen som ansöker demonstrationen kommer att göra en massa djävulskap.
Om det är någon som, eller något parti eller någon rörelse som vill göra en allmän sammankomst, man förväntar sig att den som ska arrangera den kommer ställa till eller leda till ordningsstörningar där den personen eller den rörelsen eller vad det nu är. Men man kan inte ta hänsyn till motdemonstranterna. Alltså om man gör kaos för att förstöra för den här allmänna sammankomsten, så har polisen fått backning nu då på att, för man har ju försökt att neka, men det har man fått backning på i förvaltningsdomstolen, bland annat i Västra Götaland. Så det visar sig att de möjligheterna är väldigt små. Och det kan man tycka vad man vill om, men i grund och botten så är det ju att yttrandefriheten ska vara så pass vidsträckt och att vi ska ha möjlighet att bereda tillträde till alla som vill göra sina politiska yttranden.
Grundlagens andra kapitel har jag läst mig till, där det står någonting om att frihet att anordna och delta i sammankomster och också framföra konstnärliga verk ligger i det också, jag hör för mig. Men att man befarar våldsamhet räcker sånt som skäl. Inte ens om man misstänker att motdemonstranter ska provoceras till våld. Det är ju rimligt. Men när, om någon person har gjort samma sak om och om och om igen och vill skapa kaos eller vill skapa våldsamheter. Vad är våldsamhet? Hur mycket är att de ska slå någon på käften eller vad?
Nej, det är väl någonting som går in i underordningslagen. Mm. Där man tittar på hur stor oordning eller problem eller vad det kan leda till. Jag tror nog att det ska krävas ganska mycket. Men vi tillåter ju NMR och andra liknande extremistiska rörelser göra sina grejer. Och det blir ju alltid lite ordning eller lite kaos och lite bråk nästan. Men det är ändå på en nivå som vi hanterar ju det. Mm. Så det krävs nog mer än att någon riskerar att det skulle bli något slagsmål. Det kanske pratar om våldsamt upplopp. Men den lagen tolkas ju och vrides och vändes på hela tiden. Och det nyaste, det färskaste, det är ju liksom att polisen och domstolarna, förvaltningsdomstolarna, håller på att titta på det här. Vart drar vi gränsen egentligen? Vad är okej, vad är inte okej? Mm. Så den gränsen är inte riktigt satt där, utan det är hela tiden individuella prövningar allt eftersom ansökningen kommer in.
Just det är den här gamla idén om att en lag är ju minsta gemensamma nämnare just nu. Och sen tolkar vi när vi är eniga om att nu har vi tolkat den här på det här sättet så många gånger, då uppdaterar vi lagen.
Ja.
Vilket ju kan skilja sig från i andra länder där man har jättegamla lagar och jobbar med amendments och sånt. Jag tittar på dig, Förenta Staterna. där är det ju liksom lite svårare. Där är det väldigt mycket tolkning. Ja, det är en helt annan podd att prata om det. Men i grund och botten kan man säga att en person har gjort saker gång på gång, även om det skulle vara ett kaos, så kan man ändå inte neka dem, va? För det är ju hela tiden där att du är oskyldig till du har begått brottet.
Exakt, det är väl så det verkar. Så har förvaltningsdomstolen senaste gången nu när polisen nekade och fick backa på det att man skulle tillåta, och det fick polisen göra sen till slut. Så att det är väl den tolkningen man kan dra.
Så hur jobbar ni inom polisen med ungefär typen av liksom provokationer eller demonstrationer som vi har sett de senaste månaderna här på våren, där man misstänker att det med stor sannolikhet kan störa den allmänna ordningen, även om inte den personen ställer till med tillräckligt mycket kaos själv?
Alltså herregud vad vi jobbar med det. Det kräver så mycket arbete, både förberedelse rent taktiskt och operativt, men också i det förebyggande arbetet. Nu talar jag kanske främst i den rollen som jag håller på med som kommunpolis i samverkan med andra delar av samhället, där man faktiskt jobbar med att alla ska ta sitt ansvar för att det här ska den här situationen ska, det som ska uppstå ska ske utan några större ordningsstörningar, utan några bråk och sådär. Och det gör vi genom att möta medborgarna som riskerar att bli så kränkta eller så arga att det tar till våldsamheter. Alltså för att när någon gör någonting ämnat att provocera. Nu är det i det här fallet som vi kanske diskuterar, nu är det en religion, men den religionen är väldigt tajt förknippad med en ganska stor folkgrupp som vi har i Sverige, som själva upplever sig vara rättslösa, skyddslösa. Det är deras egna ord som de berättar om, och då blir det vårat jobb att möta det och förklara, men så här fungerar svensk lag, varför den fungerar så, förklara liksom att men i något annat fall så är det, om vi börjar neka i den ena änden så är det någon annan som blir nekad i andra änden, det begränsar deras och eran frihet och varför yttrandefriheten ska vara så stor och bred. Så att det blir egentligen en utbildningsinsats som gör att människorna som lever med segregerade områden och är väldigt långt ifrån det här som vi pratar om nu, som kanske inte riktigt alltid förstår eller ens respekterar den här lagen, de måste mötas och utbildas för att skapa, för att ge dem samma grund att stå på som alla andra.
Så att förklara att det inte är så att vi håller med om den här killen som vill bränna Koranen som vi pratar om i det här fallet, och vi pratar ju om Rasmus Padulan som ju har kört en liten turné där han har bränt Koranen. Då handlar det om att då måste du och dina kollegor ut och förklara och folkbilda helt enkelt. Ja. Som att vi har de här människorna där för att det finns massa andra fördelar med att man får uttrycka sig.
Precis.
Så är ilskan en effekt av att de så att säga förstår för lite om vårt system?
Ja, det är grundorsaken. Det är väldigt lätt, och jag har också gått dit att man tittar på symptomen. Alltså man vill bara behandla det som gör ont för stunden istället för att titta på orsakerna. Orsakerna är ju att vi har människor som har växt upp i, alltså maximal segregation långt ifrån både svenska samhället, svenska värderingar, svenska lagar. Så när sånt här kommer, då ställs det verkligen på sin spets att hur många människor vi har i vårt land som faktiskt inte känner till våra svenska grundlagar. Hur de här fungerar, varför de är utformade som de gör. Och det är människor som kan ha bott här hela sitt liv i över 30 år. Mm. Som man har fått möta. Men jag visste inte att det här var tillåtet, kan de säga. Liksom. Jag bara, nej. Det är faktiskt så att det är tillåtet. Och man måste förklara varför det är. Och sen kan man också säga att vi kanske, vi står inte, vi gör bara vårt jobb. Mm. Och det här är lagen och polisens roll är att följa lagen. Och många gånger när man möter de här människorna. För ett stort problem idag är det att man vill köra ner demokrati, yttrandefrihet och allting i halsen på människor. Alltså påtvinga det.
Hur menar du påtvinga?
Alltså man bara säger, det här ska ni bara gilla läget. Nu bor ni här, acceptera det. Det kan man tycka.
Det här är vårt system, gilla läget och det stämmer till bättre än var fan ni kommer ifrån.
Exakt. Man kan göra det om man tror att det är en framgångsrik strategi. Men det är det inte, för att det fungerar först när man förklarar fördelarna med demokrati, med yttrandefrihet, med de här värderingarna som vi slåss och står för. Mm. Men om man bara påprackar på, alltså inget land har kunnat påtvinga något annat land någon slags demokrati. Och jag tror inte man kan köra ner det i halsen, utan man måste utbilda och möta och kommunicera. Det görs inte idag. Idag pratar man inte med de här människorna. Man pratar om dem och att de ska bara anpassa sig. Jag säger inte att det är rätt eller fel, men jag tycker personligen att det är fel, för att det är inte framgångsrikt att få de här människorna att respektera det om man inte möter dem. Men jag har ett färska exempel på hur det faktiskt går när man möter de här människorna i ett klassrum, 50 personer, och står och svarar på frågor i 2 timmar om varför det är så. Och sen plötsligt så står de tillsammans med oss ute på gatan när vi får besök av en provokatör, och sen sprider de vårat budskap. De blir våra budbärare. Det är det här som måste göras på bred front.
Men för du säger här att man kan inte bara säga till folk anpassa er, men ändå är kontentan anpassa er.
Ja. Och jag tror inte folk är oanpassningsbara. Många har flyttat hit för att man vill ha något bättre än det man lämnade. Mm. Men om man inte förstår vad som är bättre och varför det är bättre. För man ser det inte. För man blir... så segregationen idag är så total. Bostadssegregation, skolsegregation, ekonomisk segregation. Till och med föreningslivet idag där barnen tidigare möttes är segregerat. För det är så tajt förknippat med bostadsområden. Vi är kulturellt segregerade, religiöst segregerade. Vi möts inte idag. De här människorna växer upp i egna kluster. Mm. Vi bor i samma land, i samma stad, men växer upp i olika världar. När de inte möter majoritetssamhället och representanter, hur ska de då kunna förstå varför? Det finns ett visst ansvar för dem själva, absolut. Mm. Men någonstans så måste ju vi öppna dörren. Och jag har märkt när man öppnar dörren så är det väldigt många som faktiskt kliver in igenom den. Och då tycker jag att det är ganska enkelt för oss. Men vi har inte utbildat de här människorna.
Det är också det där som blir svårt i den här debatten, tänker jag. För att det är ju det där att nu kommer ni hit ska ni anpassa er. Det tycker jag man hör mer och mer som en grundton i debatten. Och det finns ju någonting som är rimligt kring det. Mm. Välkommen till vårt land, så här gör vi på det här sättet. Men man måste ju också säga, så här är vi på det här sättet, därför att...
Exakt. Gör man människor ett varför som de kan köpa, vilket de allra flesta faktiskt gör, så gör man det.
Men kanske man... till och med ett varför de inte kan köpa, men de alla har fått ett varför.
Exakt, och de som väljer att inte köpa det, de vill jag påstå är som marginaliserat få, att den stora massan vill köpa det. Jag är själv en person, jag måste ha ett varför med varför jag gör saker och ting. Jag har jättesvårt att bara ta order, gör det här. Jag kan göra det, men om jag får ett varför så gör jag det bättre.
Med all respekt, men du är inte speciell alls på den punkten, tror jag.
Nej, men visst är det så. Och varför gör vi inte så? Alla människor är likadana, liksom.
Ja, men det finns ju en övertro på att här är ett system, så här funkar det. Ja. Och man bara, okej, men nu kan vi varför? Ja, men vi har tänkt på det här sättet. Det är som att liksom jag... Man går på ett museum eller en utställning av någonting. Så jag bara så här, ni har jobbat med den här utställningen i 3 år. Ge mig en jävla pil på golvet. Sen kan jag skita den pilen, men jag behöver veta det högervarv, vänstervarv. Alltså, släpp inte bara in mig på den här utställningen om vad det nu än kan vara. Bara låt mig hänga där. Så jag kan själv bestämma att jag struntar i vad kraten har tänkt när hon gjorde den här utställningen. Jag vill ha en pil.
Ja.
Och det är lite så att komma till Sverige, ge mig en pil på golvet. Mm.
Jag tycker det är så frustrerande att vi har så många människor här som inte har fått en lektion i hur Sverige fungerar. Utan de bara förväntas. Det blir inte bra. Det här som har hänt nu senaste månaden, som vi började prata om, det sätter verkligen fingret, eller faktiskt vrider om kniven på det som faktiskt gör ont.
Mm. När Rasmus Paludan ansökte om tillstånd att demonstrera i Borås då, här i mitten av maj, Hur jobbar ni då? Då åker du ut i de här områdena eller har du gjort det långt innan? Eller liksom där man vet att här bor det människor som kan bli provocerade?
Vi gjorde jättemånga saker. Det första som vi gjorde var att...
Hur vet man vilka som blir provocerade? Är det, liksom, är det muslimer som blir provocerade av det här? Eller är det också folk som... har stort rätt passos eller vill stå, visa sig att de står där uppe och jag är minsann mot det här. Vilka är det som är?
Nej, men där kan man nog kanske narrow it down till i alla fall muslimer. Sen vilka muslimer? Då får man gå ut och möta människor. Hur tänker ni kring det här? Och då är det vissa som säger, men vi kommer göra kaos om han kommer hit. Okej, då är det den gruppen vi behöver prata med lite extra och sådär.
Så det är inte liksom boråsare som bott här i generationer?
Det kan det vara, men har de bott i generationer i total segregation så är det fortfarande inte vårat Sverige vi pratar om som de har växt upp i. Så det kan det absolut ha varit, men kanske är boråsare med någon slags annan etnisk bakgrund i grund och botten. Nej, men det vi gjorde var ju att när vi såg att hur det gick i framförallt Norrköping och Linköping och Örebro, då förstår man ju att eftersom man förstår att det här han vill komma åt, han vill skapa det här. Och då kommer han, eftersom han lyckades med det, så kommer han antagligen fortsätta. Så vi började ta höjd för att han kanske kommer komma till våran stad. Vad kan vi göra? Då började vi titta på var har han varit där det har fungerat framgångsrikt. Liksom. Och då receptet som vi kunde nå, eller hitta bland olika platser, bland annat i Danmark, det är att kommunikation och dialog och möta medborgarna. Och framförallt underlätta för att, alltså rent taktiskt, att det ska gå, det ska få ske, men det ska taktiskt sett ske på ett bra sätt. Så det vi gjorde var att vi kopplade in liksom alla våra samverkansparter, allt ifrån föreningsliv till kommuner till näringsliv till alla människor som fanns runt omkring, och tog in dem, vad kan ni göra för att dämpa en eventuell provokation? Och alla hade liksom sin del att göra, och det här jobbet som vi bara kickade igång, det här är ju i forum som vi jobbar med varje vecka. Det är regelbundenhet vi har pågått. Det här är samverkan på riktigt. Liksom. Över flera år vi har ett förtroende, vi har ett kontaktnät där vi väl tryckte på knappen. Att, ja, men, gatukontoret, de ser till att all sten tas bort ifrån det stället. De som håller på med återvinningarna, de täcker över återvinningscentral eller återvinningscontainerna så att ingenting kan kastas, brännas eller användas som något slags tillhygge. Man jobbar förebyggande. Och så jag, tillsammans med en kollega, vi var ute och mötte våra stadsdelsvärdar, träffar dem, och de här stadsdelsvärdarna kommer ifrån de här områdena och själva är väldigt provocerade av det här. Men de har på sig en stad eller en jacka finansierad av Borås stad och en roll därifrån, så vi utbildade dem. I 2 timmar så stod jag och blev haglad med frågor kring varför han ska få tillåtas att göra det här. Och när man väl hade förklarat det för dem så var de med oss tillsammans ute. Så att alla små delar, allt ifrån fältskolan, tog ett superansvar och skapade aktiviteter åt sina barn så att de inte skulle ta sig dit han skulle vara. Så de höll sig på skolan. Så vi gjorde så mycket saker som sen till slut verkar ha gått vägen. Jag vill bara understryka att jag vill inte ropa hej än. Det kan vara så att han kommer tillbaka och det kan vara så att det inte går lika bra nästa gång. Men det vi har gjort hittills har faktiskt fungerat vid 2 tillfällen. Han kom ett av de 2 tillfällena. Han annonserade att han skulle komma vid det första. Han kom inte. Det var då han blev nekad. Men han sa att han skulle komma då.
För det, jag menar, det är klart att förberedelser alltid är viktiga. Är det här någonting som ni har jobbat med länge? För det finns en del av mig som kan ju tänka att det är någonting med något naivt med Sverige. Du tänker bara, det här händer inte hos oss och den här typen av grejer. Men är det här grejer som ni har jobbat med länge innan? Och tänker, just det, vi kan använda den där pusselbiten, vi kan använda den där grejen, vi kan göra...
Den typen av samverkan som jag pratar om har vi jobbat med så länge som jag har varit kommunpolis. Jag är inne på mitt 3:e år och även något år innan mig, eller innan det. Så de här forumen och olika kontaktytorna som vi har, det är ju väl etablerade. Och det appliceras på allt ifrån nyupptäckta hotspots i centrum där ungdomar säljer narkotika till stora sådana här eventuella ordningsstörningar som det var nu. Så det pågår, det är liksom ett väldigt brett spektrum.
Det är en del av det polisiära förebyggande arbetet.
Exakt så är det.
Och då är det klart, då använder man det. För att man har det i sin liksom...
Ja.
Så när han kom då, han ville, Rasmus Paludan, som ju för den som inte har riktigt koll, han är alltså en politiker, en dansk-svensk politiker som leder ett parti i Danmark som kan beskrivas som högerextremt. Och en provokatör, någon slags enfant terrible, det är hans grej. Han har framför ganska lite åsikter, utan det bygger alltid på liksom, megafon, böcker, tändare, han bränner grejer.
Han snackar väldigt mycket skit om islam, deras profet, deras bok, deras seder och läror.
Men det, han har inte någon liksom, politisk agenda, utan det är med att han tycker att islam är dåligt.
Jag hörde inga politiska förslag eller agenda när jag stod och lyssnade på honom när jag jobbade där. Utan det var bara egentligen smädelser och hån. Och...
Så inte ens, om du missförstår mig rätt, ut med dem?
Nej, 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 inget sånt heller. Nej, utan det var mer liksom ganska extrem islamkritik liksom, och väldigt generaliserad islamkritik.
Då har vi ringat in honom lite grann här. Då kommer han till och säger att han vill vara i Borås och han vill till Norrby, som är en av de här utsatta områdena som är segregerat. Och det sa ni nej till.
Ja, det sköttes ju från en regional ledning och den som bestämde där nekade första ansökan. Och det var ju ganska kort efter det som hände uppe i Östergötland och Örebro.
Och det fick de sen liksom av förvaltningsrätten, sa nej, ni kan inte neka honom, han måste komma hit. Ja. Men ni lät honom inte då åka till Norrby utan tog emot honom in i stan.
Mm.
Och vilken plats valde ni då och varför?
Jag tror att man flyttade den frågelvägen 600 meter. Varför vet jag inte. Jag var inte med i det beslutsfattandet. Utan man tyckte väl att man gav honom en fair chans. Mitt i stan fick han stå. Liksom, och hade han ett budskap att ge så skulle han i alla fall nå ut lika bra där som där han ville vara.
Just det. Ja, men för det var också, jag såg på bilden att han pratade i Stadsparken. Då han är liksom delvis på en udde, kan man säga, omgiven av ån Viskan. Och på så sätt fanns det ju liksom också en vallgrav. Det var en ganska smart placerad plats. Mm. Du pratar om det där taktiska. Vad innebär det taktiska?
Ja, men det innebär taktiska det är att man använder egentligen både polisiär resurs och omgivning för att se till att det som ska ske utan att någon ska råka illa ut egentligen. Mm. Att uppdraget ska fullföljas, han ska få göra sin grej och ingen ska behöva bli skadad på vägen, varken poliser, demonstranter eller arrangör. Mm. Ur den synpunkten och med facit i hand så gick det väldigt bra. Så det var en ganska klok placering.
Men skulle ni rent teoretiskt kunna låta honom demonstrera på parkeringen utan vid Ikea eller någonstans? Och så får han liksom en kilometer runt omkring sig.
Jag vet inte. Rent polistaktiskt så vet jag att man har gjort det vid andra städer. Mm. Men han har fått stå på rastplatser och lite sånt där. Sen vet jag inte om det är rätt eller fel. Det får väl domstolen avgöra. Men man har väl testat lite olika saker av olika anledningar. Jag har inte insatt i allt det där. Men jag tror nog att om man ska nu respektera det som förvaltningsdomstolen har sagt och han har en... Ja, men i alla fall en registrerad politisk agenda, även om man inte hör några direkta politiska förslag, så ska han väl beredas tillträde till att basunera ut det. Då är ju centrum i Borås var en ganska bra plats.
Ja, för annars kan det ju också kännas som att, i alla fall tolkas som att systemet trycker undan hans åsikt eller... censureren. Censur kan egentligen bara komma i fråga om det är staten som säger att du inte får säga någonting. Och det kan ju tolkas så liksom. Det finns ju en del som har föreslagit att man borde komma åt det här med hets mot folkgrupp. Man skulle använda den lagstiftningen istället liksom. Och du föreslog det vid något tillfälle. Mm. För om vi börjar, varför är det skyddet starkare?
Jag tänker så här. Det är väldigt uppenbart för den som har lyssnat och följt den här personen att det han gör, det är en ren och rå rasism, eller en form av rasism.
Mm.
Han gör det under yttrandefrihetens vingar. Och när man möter människorna som är på mottagarändan av den här provokationen, vilket jag gör i mitt jobb, och man träffar dem och de vittnar om en slags uppgivenhet, en slags rättslöshet, en slags oförståelse för att vi polisen sanktionerar det här. Att det här, hur kan det här vara tillåtet och lagligt? Det är inte konstigt att man som människa smittas av den här känslan, för jag är polis och mitt jobb är att skydda mina medborgare liksom. Och när jag upplever sånt enorm, nu pratar jag inte om stenkastarna som gör kaos, de har jag noll till övers för, jag vill bara understryka det, utan jag pratar med faktiskt ledsna människorna som står och gråter liksom. Och då vill man skydda dem, och då är det ganska lätt att tänka, men sammantagna bilden av det han gör, ja, men det kan göra ut grund för hets mot folkgrupp. Han är anmäld för det, han är prövad för det, det har inte gått vägen. Nu senast i Borås var det en professor som var ute som tyckte att han var där och lyssnade, att han hade den sammantagna bilden av det som han säger. Det är en slags hets mot
folkgrupp. Det har ju funnits en svensk webbplats som heter Radio Islam som har blivit dömd för hets mot folkgrupp några gånger, och de är ju väldigt antisemitiska. Och så där har man liksom gjort det. De uttrycker ju väldigt tydligt att så man kan förstå om man vill göra samma sak här, att det finns en tydlig parallell.
Jag kan förstå de här människornas känsla av när de själva tar de här exemplen av att vi skyddar andra men vi skyddar inte dem. Men inser att det blir en gränsdragningsproblematik. Liksom. Vart ska vi dra gränsen? Ska vi dra gränsen vid att man inte får bränna Koranen? Men vad gör vi nästa gång när han står och kastar bacon på den och urinerar på den? Liksom? Utan det vi måste jobba med här insåg jag ganska snabbt. Det är inte symptomen utan det är orsakerna. Och orsakerna är, precis som jag sa i början, att vi har människor som inte förstår att det här är lagligt. Och att bara för att det är lagligt så behöver det inte betyda att man ska eller bör göra det, men att man får göra det, och då får man hantera sina egna känslor kring det.
Två saker här känns ju viktiga, och det är skillnaden mellan vad som är lagligt och lämpligt. Det där, precis, är ofta folk som gör fel och tänker att liksom, det är ju lagligt, jo, du ska ändå inte göra det. Och det andra är att den här, du beskriver att om man känner sig kränkt av det här så kan det tyckas överdrivet, därför att liksom, någon får väl stå och elda Bibeln, jag bryr mig inte. Det är väl deras grej liksom. Och då borde en muslim kunna ta det på samma sätt. Men vad man glömmer bort då är att det sker också mot en klangbotten av en allmän känsla av att rättssystemet skyddar inte mig. Jag känner mig utanför och så. Och den har ju inte jag som liksom vit medelålders snubbe som bor i innerstan.
Nej.
Så det är den där klangbotten som är intressant för att förstå också den uppnivån på känslorna.
När man möter människor som vittnar om den sortens uppgivenhet och rättslöshet och skyddslöshet, och det är ganska lätt att bli smittad. Jag är fortfarande bara människa och jag är polis och jag vill skydda mina medborgare.
Kallas empati.
Kallas empati, är precis. Det är en fin sak egentligen.
Och you should try it.
Många borde pröva det. Men jag tänker, och när jag blev smittad så såg jag, jag likställde det precis så som de sa, ni skyddar andra folkgrupper, varför skyddar ni inte oss? Och då var det ganska lätt att ta smitta sig det, men när jag väl basunerade ut den åsikten så blev jag blev ifrågasatt av nära vänner som hade en motsatt åsikt på ett sätt som utvecklade mig, och jag insåg liksom ganska enkelt och ganska snabbt efter att okej, det blir en svår gränsdragningsproblematik här. Jag har inte tänkt färdigt den tanken, men det intressanta är att om vi inte ens lyssnar på de här människorna, för att jag upplever idag att islamofobin är så utbredd, det är ganska okej och ganska riskfritt idag att uttrycka sig islamofobiskt egentligen. Och det säger jag från en person som inte får utstå det själv på grund av att jag inte är muslim. Men jag känner många vänner som är det, som vittnar om det här saken. Det är ganska riskfritt att uttrycka sig islamofobiskt. Och när vi inte lyssnar på de här människorna. Det jag ser är jag är jätterädd för en sak. Det är att om de inte har någon som lyssnar på dem. Det är, vart vänder de sig då? Då vänder de sig till de som lyssnar på dem. Och idag så är det bara extremistiska partier som gör det. Nybildade extremistiska rörelser som tar dem och deras faktiska demokratiska röster. Om man inte lyssnar på dem, utbildar dem och bjuder in de här människorna som är i utanförskap, så kommer någon annan kidnappa dem. Kidnappa dem med deras agenda. Och det är ingen agenda som vi vill ska växa. Så det är jag rädd för.
Det är ju någonting intressant med det här hets mot folkgrupp, att det utgår från en känsla, det är känslomässigt rätt tänkt, det är legalt fel tänkt, men det sätter ändå fokus på liksom varför man känner på det här sättet och hur de här människorna kan reagera. Men såklart är det ju det att om vi förbjuder kritik av vissa övertygelser, så finns det ju ingenting som sen förhindrar en framtida makthavare att förbjuda allt möjligt annat. Liksom. Vi hamnar ju där på det där.
Det är ju den, ja.
Det är sluttande planet som blir svårt. En sak jag tänker på när du pratar om de som kastar sten och de som kastar sten, när man ser de bilderna, det är ju oerhörda bilder att se någon som är stenkastare. Det fick mig att tänka på någonting som jag läste, jag tror det var i samband med den första intifadan på palestinska intifadan som är typ 87. Det är det här med att när någon kastar sten så är det för att orden tagit slut. Det är bara det som gör att man kastar sten. Att man har pratat, man har skrikit, man har inte blivit lyssnat på, och så småningom så blir det stenkastning. Så om någon kastar sten på polisen i Örebro, vad säger det?
Jag vet inte om det var Martin Luther King som sa att riot is the voice of the unheard eller något liknande. Och någonstans så kanske det ligger någonting i det. För har man skrikit och har man levt i ett utanförskap, förtryck, liksom, bla bla bla, det ursäktar ju naturligtvis inte att man beter sig kriminellt och gör upplopp och sådär. Men någonstans så kanske man kan förstå den frustrationen som är uppbyggd där. Jag vet inte om de här som kastade sten i det här fallet faktiskt klassificeras in som det. För att jag upplever att det var mer kriminella element som hade ett djupt hat mot polisen. Jag vet inte om det här var någon egentligen man bara passade på att ge sig på polisen i det här fallet. Mm. För det kändes mer riktat mot polisen, vittnar väldigt, väldigt många poliser om, att det var oss de ville komma åt. De sket i Paludan liksom, utan det var mer en ursäkt för att bete sig på det här sättet. Och då, det sätter ju saker och ting i lite annat dagar liksom. Mm. Vad är det som har byggts upp? Varför har det blivit så här under säkert många år? Jag vet inte.
Det är lite som när man, de antivåldsdemonstranter som dyker upp i olika sammanhang som kan vara mer våldsamma än liksom, NMR.
Ja, jag tror att många av de här grupperna, oavsett om det är nätverkskriminella, gängkriminella, extremistgrupper och whatever it may be, så tror jag att de här grupperna ger barn och ungdomar någonting som de inte får någon annanstans. De får en tillhörighet, sammanhang, ibland får de pengar, ibland får de trygghet. De får, de blir sedda, hörda, bekräftade, de får grundläggande mänskliga behov tillfredsställa i de olika destruktiva grupperna. Att det inte, det är inget nytt liksom, att människor på glid hamnar lätt i klorna på extremister eller kriminella. Och det är också tecken på att samhället har inte alls någon slags förmåga. Dels har föräldrarna uppenbarligen inte det heller, men inte samhället heller, att fånga upp de här barnen innan de fångas in och socialiseras in i de här olika kretsarna. Mm. Så det också, sätter också fingret på någonting som, varför är grogrunden så stor för kriminaliteten? Är det något annat som gör det, eller extremismen?
Ja, jag tänker på också Robert Putnam som ju pratade om det här med sociala kapitalet, alltså förtroendekapitalet. Och där kan man titta då på hur sociala kapital finns i starka grupper. Man pratar om Rotary, man pratar om kyrkor, man pratar om körer. Men det finns alltid exemplet där som är liksom Hells Angels. Mm. Att de liksom totalt är på den här listan eller grafen över sociala kapital, så är Hells Angels högst upp. Mm. Och då kan man ibland prata om att de är negativt socialt kapital. Men det är ju också lite att fuska. Eftersom ja, nej, de har ett svinbra sammanhållning. Sen är de dåliga för samhället på andra sätt. Men, det är, men du som jobbar med förebyggande, vad börjar man förebygga? Det här är en svår fråga, jag förstår det. Men...
Nej, det är en svår fråga, men det är också det som jag...
Eller är det inte en svår fråga?
Nej, men den är enkel på det viset att det är ganska enkelt att se vad som fattas. Det svåra är att göra något åt det. Mm. För det man ser idag väldigt, väldigt, väldigt tydligt, det är att kriminaliteten idag föds utifrån i många delar våra särskilt utsatta områden. Våra särskilt utsatta områden är präglade av väldigt dåliga livsvillkor. Livsvillkor är ett begrepp som är mycket bredare än socioekonomiska faktorer. Det vill några tränga in det i det lilla hörnet, så är det inte. Det jag ser är att om barn ifrån område A kan präglas av en uppväxt av 10 riskfaktorer. Utanförskap, trångboddhet, dåliga skolor, narkotika i närheten, avsaknade av goda förebilder, föräldrar som inte är närvarande, annan etnisk bakgrund, någon slags diagnos, kanske ADHD eller någon normbrytande beteende. Det är 6, 7, 8 snabba riskfaktorer. På andra sidan gatan i många, många fall i område B, då kan ett barn växa upp med 2 riskfaktorer. En alkoholiserad pappa och fattiga i princip. Sannolikheten att vilket område ska producera flest kriminella är ganska enkel utifrån en matematisk beräkning. För att det blir en sannolikhetslära till slut att i område A, där barn växer upp med jättemånga fler riskfaktorer, så kommer det också fler riskfaktorer för kriminalitet. När fler barn växer upp med många riskfaktorer för kriminalitet, så ökar sannolikheten att fler barn också hamnar i kriminalitet. Det betyder inte att alla barn som växer upp med 8 riskfaktorer blir kriminella. Det betyder inte att alla som växer upp med 2 riskfaktorer inte blir kriminella. Det är sannolikhet. Det samhället försöker göra, eller vi försöker göra, det är också att lista till exempel vilka barn har vilka riskfaktorer och vilka skyddsfaktorer kan vi sätta in mot de här. Ibland kan det vara en dålig skolgång eller en försämrad skolgång. Då får man se till att försöka få att det barnet ska få stöd. Ibland kan det vara att de har ingen meningsfull fritid. Ja, men, finns det något sammanhang den kan vara i? Finns det något fotbollslag? Finns det något handbollslag? Finns det någonting man kan göra på fritid? Nu fattar. Mm. Problemet idag är att antalet barn som växer upp med väldigt många riskfaktorer trumfar tillgången på skyddsfaktorer som samhället kan erbjuda. Ibland kan det vara, föräldrar är ju en skyddsfaktor, men ibland så finns det föräldrar som också behöver ha stöd. Där finns inte stödet, utan man generaliserar hellre i debatten eller samtalet om alla föräldrar ska vräkas om inte deras barn sköter sig. Ja, men det fungerar inte så, för 6 olika par föräldrar kan ha 6 helt olika behov. Vissa kan inte, vissa vill inte, vissa är sjuka, andra är missbrukare. Alltså det är jättesvårt att generalisera kring alla föräldrar. Så det man måste göra det är att förändra livsvillkoren så att färre barn växer upp med färre riskfaktorer och stärka samhället som jobbar med skyddsfaktorer och få dem att bli fler.
Och då hamnar det på skola och det hamnar på andra kommunala områden.
Skola, socialtjänst, föreningsliv, polisväsendet som jobbar uttryckligen med förebyggande arbete. Alla instanser som finns runt omkring ett barn när det barnet växer upp har en roll att spela i det förebyggande arbetet.
Och när är det? Upp till 15 eller?
Nej, jag skulle vilja dra upp gränsen lite, kanske till 17 i alla fall.
Mm.
Men vi måste börja tidigare framförallt, för nu ser vi barn ner i 12-årsåldern liksom, som socialiseras in i kriminalitet.
Det jag hör dig säga här, och som jag också tänkt på när jag lyssnade på ditt sommarprat från 2021, är att de där skyddsfaktorerna är relativt lätta att introducera. Det finns en story som liksom, du möter någon på andra sidan bordet i ett förhörsrum och ni har setts, era vägar har korsats innan och då var ni jävligt lika.
Mm.
Och nu är ni också väldigt lika men på olika sidor av det där bordet. Han har begått något brott, du är polis. Men det handlade om att ni flyttade till ett radhusområde och du hade en kompis i samma ålder, ni kom från skolan. Han hade massa grejer med som du kunde få, sportprylar. Bra, då var du inne på det. Alltså det var några sådana här pyttesmå grejer. Och det tycker jag var så fascinerande. Det är små grejer, någon säger så, nej du ska lära dig simma, punkt. Alltså de där jättesmå sakerna.
Ja, och det är precis det som jag...
För ibland tänker vi att nu ska vi göra en insats. Exakt. Nu ska vi, här ska vi 6-månadersprogram, här ska vi liksom...
Ja. Jag tror inte på projekt, jag tror inte på insatser. Jag tror på att om alla ser den lilla delen de kan göra, om alla ser att i det här mötet med den här människan så kan jag påverka den, både åt det bättre eller det sämre hållet, om man vet med sig det. Mitt liv är präglat av människor som jag väljer att titulera som krattare, men i brottsförebyggande tänk så är de skyddsfaktorer.
Mm.
De var skyddsfaktorer allihopa för mig. De här är människor som enligt egen utsago bara, jag gjorde bara mitt jobb. Vi var ju bara vänner. Men i det där så pågick integration, språk, kulturkompetens, försvarsmekanismer mot utanförskap. Alltså allt det. Och det här var människor som vem som helst, alla som lyssnar på det här gör skillnad varje dag. Men om man vet med sig att det jag gör nu kan spela en större roll, så tror jag att många fler vill faktiskt bidra. För jag tror inte, så min rektor Håkan som jag pratade om, han var ingen, han hade inte fått 2 miljoner av stater för att integrera varje nyanländ svartskalle i Ulricehamn. Nej, Håkan var rektor som såg sina elever som gjorde sitt jobb, punkt. Det är i det lilla som det stora finns. Därför så tror jag inte på projekt.
Nej, jag hade en bekant som heter Dejan som kom hit från gamla Jugoslavien, jag glömt var, Sarajevo kommer han hit från. Han beskrev för mig hur en av de viktigaste integrationsfaktorerna, skyddsfaktorerna var att hans kompis Johans pappa sa, du ska veta att du alltid har en plats i vår bil till basketen.
Mm.
Punkt.
Mm.
Som pytteliten grej. Liksom. Om hans pappa förstod eller inte förstod är lite skitsamma. Bara, du har alltid en plats i vår bil.
Det är så litet, men det är så stort. Det är så stort egentligen. En sån liten gest kan betyda... Det kan betyda... Alltså jag blev polis av en enda anledning. För att en person sa till mig i årskurs 3 att de behöver människor som mig inom polisen.
Mm.
Jag hade aldrig drömt om att bli polis. Jag hade aldrig funderat på att bli polis. Mm. Men jag hade svårt att få jobb efter lumpen och sånt där. Så minns jag att jag var välkommen hos polisen. Ett ord påverkade hela mitt liv.
Mm.
Det är fascinerande, det är fantastiskt och det pågår fortfarande varje dag. Problemet är att jag upplever att det pågår åt det sämre hållet idag. Att vi påverkar varandra åt negativa hållet idag. Mm. Så som vi pratar om varandra och men också ibland med varandra på sociala medier och så vidare.
Tre böcker som inspirerat dig eller påverkat dig på det här området.
Just när det gäller yttrandefriheten så är det en bok som har fått mig att ifrågasätta väldigt mycket kring mina egna tankar kring den. Och det är Jonathan Lundbergs bok från världskrig till nätkrig. Jag tycker den är fantastiskt beskrivande över vår nya internetkultur och vad den har gjort med vårat, med oss och med våran yttrandefrihet och liksom trollkonton och allt sådär som domineras på internet idag. Den tycker jag är jättebra. Sen tycker jag ju i sann samtidsanda kring hur man pratar om människor, det jag pratade om innan, hur islamofobin är väldigt utbredd. Då jag ser när jag läste Jason Stanleys bok Fascismens metoder, så ser jag kan se vissa tendenser kring avhumaniseringen av vissa människor och det skrämmer mig. Och den tredje boken heter Demokrati, en liten bok om en stor sak av Sofia Näström. Den fick mig också att fundera mycket kring mina egna tankar kring demokrati. Och det var väldigt bra för mig att läsa igenom den innan jag skulle möta andra människor och prata om demokrati. För det, man bygger sin egen liksom, ja men det här är så. Men sen när man sätter det i ett bredare kontext, framförallt historiskt och världsligt, så den är bra. Den är jättebra.
Det finns ju det här klassiska citatet, det är väl Churchill som säger det såklart, eftersom han säger så många sådana bra citat.
Han har fått brösta många citat.
Ja, jag undrar hur många som är Churchill.
Ja, exakt.
Men det är ju det här om att demokrati är liksom ett... Det är ju det systemet vi vet funkar. Det är verkligen långt från perfekt, men ja, det är det enda vi vet som funkar. Jag tänker på det nu också, när jag har läst och hört dig annars, att hur mycket vi tar för givet demokrati, liksom. Och vad lite vi kan om den, eller vad vi förstår poängen då när man läser den. Det finns några sådana böcker om demokrati också som jag just nu glömt, men jag läste dem. Jag bara såhär, fan, det är en skitny grej. I Sverige har vi bara haft demokrati enligt en slags modern definition. Vi har ju då 100-årsjubileet, det var ju 1921. Då fick ju också kvinnor och alla män rösträtt. Men sen fanns det fortfarande ganska stora undantag fram in på 70- och 80-talet. Liksom. Så att vi har, det är ju fortfarande en ganska ny grej.
Mm. Och den håller på att testas och vrids och vänds på dagligen.
Och dessutom i världen så går det är inte så att det blir fler demokratier. Nej. Det är det med någonstans, vi har vuxit upp i det. Jag har vuxit upp med den där, ja men vi, but in Sweden we have a system and it's the best one. Det är till och med så bra att vi tar det bästa från kommunismen och kapitalismen till blandekonomi. Så bra är vi. Mm. Så att någon säger, men det här kanske inte är bra, eller det här är inte vettigt, eller det här är inte... Det bygger också på en idé om en demokrati där alla är lika. Mm. Alla har liksom brun kostym och är liksom mellanchefer på Findus, ungefär. Mm. Det är liksom det är väl det här. Någon slags växtverk, kanske.
Ja, och jag tycker det ska bli spännande att se vart det här landar, liksom. Men... Det är som du säger, det är relativt nytt och vi håller på att testa oss fram och den blir utmanad hela tiden. Sociala medier utmanar verkligen demokratin. Krafter som späder på rädsla och människors irrationella känslor är också en del som späder på, som utmanar. För rädda människor tar sällan rationella beslut. Liksom. Mm.
Och så samtidigt då egentligen där vi började, att det är precis så det ska vara. Ja. Att man ska få uttrycka hur konstiga saker som helst. Mm. Tack snälla för att du var med i Perspektiv.
Tack snälla.
Det där var Nadim Ghazale, kommunpolis i Borås. Och om du vill höra mer av honom kan jag rekommendera att lyssna på hans sommarprat från 2021. Eller att läsa hans bok som heter Min väg från flykting till hela Sveriges polis. Och jag lägger med en länk till den i beskrivningen till podden. Vem tror du skulle uppskatta att höra just det här avsnittet? Dela knappen i appen så kan du använda den för att dela i sociala kanaler. Du kan också använda hashtag perspektivpodden när du delar. Ett annat sätt att hjälpa folk att upptäcka det här är att ge podden 5 stjärnor i betyg. Det är faktiskt busenkelt. Så klicka dig bara fram till poddens huvudsida här i poddspelaren så kan du ge dig betyg där. Producent för dagens avsnitt var Jens Back och mixningen stod. Ja, det stod Stray Dog Studios för. Och jag heter Per Granqvist. Perspektiv är en podd från vad vi vet. Nästa gång ger vi dig perspektiv på ett annat aktuellt ämne. Vi hörs då.